Shalom och välkomna. Idag ska vi fortsätta med första Korinthierbrevet. Vi har kommit fram till kapitel 6. Och vi kommer in i ett annat tema här. Tidigare har han ju tagit itu med andra saker i församlingen. Bland annat splittring talade vi om förra veckan. Hur man skapar olika smågrupper i församlingen. Och nu går han in i temat om att strida mot varandra. Och tydligen så har det hänt någonting mellan ett par troende då i församlingen i Korint. Och de har gått ut utanför församlingen för att få hjälp, inom citationstecken, inför en domstol i Korint då, en civil domstol. Och det här har nått Paulus öron, och han tillrättavisar de här för att de gör på det här sättet. Att de inte löser sina konflikter inom själva gruppen, utan de ska gå ut och blanda in otroende människor i den här situationen. Nu ska vi läsa då. Hur kan någon av er ta sig för att när han har sak med en annan gå till rätta inte inför de heliga utan inför de orättfärdiga? Det är intressanta i den här, flera saker är intressanta i den här versen. Det jag vill lyfta fram först är att de heliga, det är en term som Paulus använder om de som har kommit upp till en andlig ett andligt status och blivit avskilda. Man har lämnat världens, man har slutat att identifiera sig med den här världens system, och man identifierar sig med ett folk som lever för Gud. De som är alltså icke-judar i Korint har kommit upp till ett stadium och fått en benämning som inte, alltså, man kan generellt säga att judarna är ett heligt folk, ett avskilt folk. Gud hade ju utvalt Israel för att vara sin speciella egendom, och då gav han Israel stadgar och lagar som skulle skilja Israel från resten av folken och var speciella då, som ett prästfolk, ett utvalt folk för att betjäna resten av nationerna. Det är Guds tanke med att avskilja sitt folk. Inom Israel finns det ju också en stam som blev avskild, det var ju Levi stam. Inom Levi stam fanns det en familj som blev speciellt avskild, det var ju Arons familj och hans ättlingar som blev avskilda till att vara präster. Och en av dem är då den mest avskilde, överste prästen. Så vi ser den här tanken, den kommer igen. Hela det är liksom en kedja utav avskildhet. Du har den som är mest avskild, överste prästen. Sen kommer de andra prästerna. Och sen kommer leviterna. Och sen kommer israeliterna. Och sen kommer nationerna. Och syftet är ju då att de avskilda ska tjäna Gud, leva för honom. Och ju mer man är avskild, man kan också använda ordet överlåten. Ordet helig tycker jag inte så jättemycket om, eftersom den roten kommer från soldyrkan. Det är därför jag väljer att inte använda ordet helig så mycket. Det närmaste ordet som vi har hittat på svenska är just avskild. Man kan också säga överlåten. Men helig har en dubbel betydelse. Det är både att man är överlåten till någonting och avskild ifrån någonting. Så att det är lite haltande, de svenska begreppen här. Man måste ju gå till hebreiskan för att förstå ordet helig. Men i grund och botten så vill jag att man har överlåtit sig åt Gud bara för att leva exklusivt för honom. Jag vet inte om jag har nämnt dem i de här studierna, men samma sak händer när man förlovar sig. Eller rättare sagt trolova sig. På hebreiska heter det kedushin. En trolovning kallas för kedushin. Och numera gör man det med en ring. Och det är väldigt gammalt, den här traditionen att man trolovar sig med ring. Och då säger brudgummen till bruden, eller hon som han vill ha till sin hustru. Han ger henne ringen och sätter den på hennes pekfinger och säger att mekudeshet li, Betabat hazu. Genom den här ringen så blir du avskild för mig. Du blir helgad åt mig, säger han till henne. Det är den judiska traditionens trolovningsakt som föregår äktenskapet. Och då, tanken är ju då att nu tillhör du inte någon annan, utan du tillhör bara mig. Du får inte gifta dig med någon annan. Du är reserverad för mig. Och då, naturligtvis är det ju samma sak med honom gentemot henne då, att han ska leva för henne och avskild för att gifta sig med henne då. Och där har vi tanken i ordet helig, att man har alltså lämnat tjänsten. Man tjänar inte sig själv, man tjänar inte avgudarna, man tjänar inte världen, man tjänar inte människor på så sätt. Utan man lever för att tjäna Gud, man lever för att uppfylla Guds vilja. Då är man helig. Och då har man tagit ett steg, man har gått in i en överlåtelse. Man har tagit ett steg över att nu är jag inte min egen, utan jag ger mig till den evige och till hans messias. Och det här är inte bara judarna då, utan det är även bland icke-judar som ett folk kan helgas, en människa kan bli heliga. Och i den här församlingen i Korinth så kallar Paulus de icke-judar som fanns där för heliga, och det är ett mycket starkt ord. Och under andra templets tid så används inte ordet heliga eller avskilda för alla judar. Utan det var man skulle kunna uttrycka det med ordet elitgrupp. Jag vet att det låter väldigt, ett svårt ord i svenskan. Men tanken var att det var alltså en speciellt avskild grupp som levde alldeles speciellt överlåtet åt Herren. Och det var de heliga. Och nu säger Paulus att den typen av judar som var de allra mest överlåtna, sådana människor finns nu bland icke-judarna i Korint, de avskilda. Och det är en väldigt hög titel som han ger dem, och det är sant. Genom Messias så blir man avskild. När man överlåter sig till Gud så blir man avskild. Man blir helig. Och då så ser vi alltså en motsats mellan att vara helig eller avskild eller överlåten och de orättfärdiga. De orättfärdiga är alltså de som inte är heliga. Det innebär då att de som är heliga också måste vara rättfärdiga. Man måste göra det som är rätt. Man måste bara uppfylla de bud som gäller. Här står det: vet ni då inte att de heliga, de avskilda, de överlåtna, ska döma världen? Men om ni nu ska sitta till doms över världen, är ni då inte goda nog att döma i helt ringa eller enkla mål? Det här är en intressant tanke. När ska de avskilda döma världen? Man kan också översätta ordet världen som universum. Det hebreiska termen som ligger bakom ordet världen här är väldigt bred. Det är olam. Som har både med tid och rum att göra. Det kan ha med den här världen att göra, det kan ha med tidsåldern, det kan ha med hela skapelsen att göra och så vidare. Det är väldigt brett begrepp att man ska de avskilda ska döma världen. Frågan är, vad menar Paulus? Jag kan inte svara på det. Men någonting menar han ju, att den avskilde, de som är avskilda bland folken och även bland judarna helt klart, har en framtid att kunna döma världen. När sker det? Jo, det sker vid uppståndelsen. För då blir man utrustad med kapacitet att kunna genomskåda och förstå. Paulus säger ju längre fram i Korintherbrevet att då ska vi känna så som vi själva har blivit kända. Man får alltså en övernaturlig, man ska vara andlig förmåga att förstå, som ligger på ett annat plan än den intellektuella förmågan som vi har nu. Men en andlig människa har redan del av en typ av intelligens som inte är tillgänglig för de oandliga och de orättfärdiga. Och här finns alltså genom Guds ande en dimension där man kan bedöma och döma och utvärdera saker och ting. Han har ju nämnt om det tidigare, vi har Messias sinne. Så här säger han att ni har alltså, å ena sidan så har ni blivit avskilda, å andra sidan har ni fått Guds ande, och tredje sidan så har ni alltså utrustade potentiellt att kunna döma världen när ni kommer ut i den fulla potential som Gud har tänkt för er. Så tänk nu hur ni handlar i ett sånt här fall. Var inte så låga att ni söker hjälp hos dem som är mycket lägre, förstår mig rätt, än vad ni själva är. Ni har möjlighet att lösa de här sakerna. Så gå inte till dem som egentligen inte har den kapaciteten. Men om ni ska sitta till doms över världen, är ni då inte goda nog att döma i helt ringa mål? Han tycker det här är ett enkelt mål. Vad är det för mål då? Jo, det är två bröder, två syskon här i församlingen, som är i strid med varandra. Kanske någon har, så att säga, att han har jobbat för den andra. Och det blev lite fel, och kanske inte han anser att han ska betala fullt pris för att han inte gjorde jobbet exakt som han hade tänkt från början. Och så tycker man att ja, men du har inte gjort ditt jobb, du ska inte ha betalt. Och den andra säger, ja, men jag har gjort allt vad jag kan och jag kan inte göra bättre. Och så kanske det blir en tvist. Det här var ett exempel. En tvist om pengar, en tvist om vad som är rätt och fel. Och då tycker båda tycker att de har blivit orättfärdigt behandlade, och så blir det en konflikt mellan dem. Det vi vet är att det är alltså en konflikt mellan två trossyskon, och då bär de den här konflikten utanför församlingen. Ni vet ju att vi ska döma änglar. Det här är också otroligt intressant. Vi ska döma änglar. När sker det? Jo, vid uppståndelsen. När de som har fått del av Messias livet, uppståndelsekraften, som nu har tagit emot den, som har fått uppleva andens kraft i sina liv, som har fått del av det här livet som Messias har nu i sin uppståndne situation, de har, om man är trogen i den här, det här livet, så får vi, kommer att kunna sitta på troner och döma änglar. Vad lär det oss? Ja, det lär oss väldigt mycket. Dels lär det oss vilken otrolig position man har fått i Messias. Det lär oss också att det finns änglar som behöver dömas. Är inte alla änglar fullkomliga då? Tydligen inte. Änglarna är inte fullkomliga. Och det finns vissa änglar som har begått fel, och de behöver dömas. Gud dömer inte de änglarna, utan han har överlämnat domen till människor. Det här är en otroligt intressant tanke, att den evige, den oändlige delegerar sin makt till människor att döma över andliga varelser som inte har kroppar. Änglar är ju andliga varelser, som är högre än människor i Guds skapelse. De lever på ett andligt högre plan än människor, änglar. Och det ser vi ju i psalm 8. Jag tror vi ska slå upp det, för det här är intressanta tankar. Där står det så här, vers 3 eller 4, beroende på vilken version man har. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett, vad är då en människa att du tänker på henne, eller en människoson att du låter dig vårda om honom? Det här är ju också samma tanke där, som alltså otroligt stort är ju universum. Det är den evige, den oändlige som har gjort detta. Och då säger den som har gjort den här psalmen, vad är en människa jämfört med detta ofantligt stora? Att du tänker på henne, eller en människoson. Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen, står det i den här översättningen. Med att Elohim, står det på hebreiska. Med att Elohim. en liten gud eller lite gud eller en liten tid som gud, som Septuaginta översätter det. Eller är lägre än gudaväsendena. Och det, man kan dra ut flera saker utav att det här med att Elohim kan betyda olika saker. Men en utav tolkningarna, en utav förståelsen av den här texten, det är att människan är lägre än änglarna. Och det tas ju upp i Hebreerbrevet, just den tanken att en liten tid gjorde du honom ringare än änglarna, och sedan krönte du honom med härlighet. Och då talar det om en människoson i det perspektivet Messias då, som under en kort tid var lägre än änglarna, men sen blev krönt med härlighet och ära efter sin uppståndelse. Och har en högre position i uppståndelsen än vad änglarna har nu. Och så står det, du satte honom till herre vid dina händers verk, allt lade du under hans fötter. Får och oxar, allt samma såg vildmarkens djur. Fåglarna under himlen och fiskarna i havet, vad som vandrar havens vägar. Hashem, vår herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Det här är ju en dubbel text. Den talar om Adam. Den första Adam som skapades till att råda över skapelsen. Nu kunde inte Adam kanske råda över solen och månen och säga att de skulle stanna och så här vidare. I och för sig har ju hänt en gång, men det står att det var en enda gång som Gud hörde på en människa när han stoppade solen och månen. Det är Josuas tid. I det fallet. Men Adam blev satt att råda över djuren. Och det visar sig på det sättet att han gav namn till alla djuren. Och människan har ju fått makten att råda över skapelsen. Det betyder inte att hon har rätt att göra hur som helst. När man har makt att råda, så betyder det att man har ett ansvar att använda sin makt på ett rätt sätt som inte skadar det som man råder över. Och därför så kommer vi en dag att få göra räkenskap om hur vi har använt våran makt som människor över skapelsen. Vi måste vårda skapelsen, vi måste vårda djuren. Men vi har fått makten att råda över djuren. Och det är en sak. Men det som jag ville plocka fram här, det var att änglarna står över människorna. Människan är nästan ett gudaväsen med att Elohim. Och som Septuaginta översätter det, en liten tid ringare än änglarna i den messianska tolkning, kan man säga. Och det, låt oss gå till Hebreerbrevet och titta då när det gäller Messias. Hebreerbrevet kapitel 2 så används ju den här texten i psalm 8, som i första hand talar om Adam, men i sin profetiska förlängning talar om den andra människan som är Messias i ett stadium av som människa och som uppstånden människa, uppväckt människa från döden. Och då säger han, det var inte under änglars välde som lade den tillkommande världen, den som vi talar om. Däremot har någonstädes betygat och sagt, vad är en människa att du tänker på henne, eller en människoson att du låter dig vårda om honom. Du säger att det är två saker här. En människa, det är Adam. Och människoson är Ben Adam. Som också är en hänsyftning till Yeshua. En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna. Nu tolkar man alltså den med att Elohim som en tid här, tidsbegrepp. Och att änglarna står över en människa då i det här. Men krönte honom sedan med härlighet och ära och satte honom till herre över dina händers verk. Det var ju vid uppståndelsen som detta skedde. Allt lade du under hans fötter. När han underlade honom allting undantog han nämligen inte från att bli honom underlagt. Om vi och ännu inte ser allting vara honom underlagt. Vi ser inte att allt är underlagt i Shoa än så länge. Men honom, alltså Messias Yeshua, som en liten tid hade blivit gjord ringare än änglarna. Honom, Yeshua, ser vi för sitt dödslidande skull har blivit krönt med härlighet och ära, för att det genom Guds nåd skulle komma alla till godo att han smakade döden. Och i kapitel 1 så lär vi oss att han fick ett nytt namn efter uppståndelsen som är högre än änglarna. Han har, vers 4. Han har blivit så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är för mer än deras. Lägg märke till att det talar inte om innan uppståndelsen, utan det är efter uppståndelsen han ärvde ett namn som är högre än änglarna, det vill säga en högre position, en andlig position, ett andligt status som är högre än änglarnas. Till vilken av änglarna har han någonsin sagt, du är min son, jag har idag fött dig? Det skedde ju vid uppståndelsen, det ser vi i Apostlärningarna 13, där nämns det att det sa Gud till Yeshua när han väckte upp honom ifrån döden. Och det ser vi också här att det står idag, det är uppståndelsen. Jag har idag fött dig, eller jag ska vara hans far och han ska vara min son. Det var då han ärvde namnet som är över änglarna. Det som vi lär oss av det här, att Yeshua när han var född av kvinna så var han lägre än änglarna, och när han blev uppväckt från döden så blev han satt över änglarna. Så det nya livet då i uppståndelsen, det nya oförstörbara livet, det som inte kan dö, som Yeshua fick utav fadern när han väcktes upp från döden, det satte honom på en position över änglarna. Och det var ju på grund av sin lydnad och sitt lidande, sitt dödslidande och sin trohet till Guds plan som han fick komma in i den här positionen. Nu är det så att alla som följer honom och är hans lärjungar får del av samma liv. Då måste man också vara villig att gå samma väg, att man förnekar sig själv, man lever inte för sig själv, man har blivit avskild. Man är helig och går igenom döden i lydnad för Guds bud och blir uppväckt och får samma position som Yeshua i honom. Man kanske inte vågar säga riktigt samma position, men en liknande position. Man sätts över änglarna. Nu har Yeshua fått namnet som är över alla namn. Så jag tror inte att hans lärjungar får samma namn, men på något sätt så är vi så förenade i honom. Det står att vi är en ande med honom. Och vi är i Messias, det är ett mycket starkt uttryck. Han är som ett rum så att säga. Och vi är i honom, i den andliga världen. Gud har satt oss i honom, i den andliga världen. Vårt liv är fördolt i Messias. Vi är iklädda Messias. Han är våra kläder, han är vårt hus. Och i honom så har vi makt. I hans uppståndelseposition har vi del av samma auktoritet. Därför så kan vi använda Yeshuas namn. Om vi är medvetna om vad hans namn innebär och var vi sitter och vilken position vi har i andevärlden, så kan vi redan nu driva ut onda andar och flytta på objekt i andevärlden som inte stämmer med Guds plan. Vi har en hög, otroligt hög position i andevärlden. Just nu har vi det, i Messias. Och det här tar Paulus upp då med korinterna, att ni måste förstå vilka ni verkligen är. Ni är avskilda och ni kommer att döma världen, underförstått om ni är trogna nu. Om ni faller av och lämnar tron, det är en helt annan sak. Men det här är vägen för er, ni har det. Så gå på den här vägen, fortsätt på den här vägen, så får ni del av det här. Och ni kommer att döma änglarna. Vad lär vi oss också? Jo, att änglar kan synda. Kanske inte alla änglar, men vissa änglar kan synda. Och ni som har läst Enochs bok vet att Enoch blev informerad av en ängel som hette Uriel om andra änglar som hade syndat. Och han får uttala dom över änglarna, Enoch, som profet. Och därför ser vi ju att så, just samma tanke där, att en människa blir satt att uttala dom över änglarna och tala om ni har gjort det och ni har gjort det och ni har gjort det, och därför så kommer det här och det här att hända. Så att det är inte främmande för judisk litteratur, just den här tanken. Och det fanns även det första århundradet i den kristna vanliga tideräkningen också den tanken att människan ska döma änglar. Och om vi tittar i första, vi ser så blir rätt här. I andra Petrus brev 2 vers 4. Där står det att Gud skonade ju inte de änglar som syndade, utan störtade dem ner i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets hålor för att där förvaras till domen. Domen är en dag efter uppståndelsen. Både, domen har två tankar i judisk teologi. Det är när man både de rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå i sin kropp och bli dömda, bli utvärderade. Och beroende på det domslut som den evige, den oändlige utfärdar genom sina delegater, så kommer man att få en evig framtid utifrån den domen. Domen är också förknippad då med uppståndelsen, som vi ser. Dom, uppståndelse och dom är tvillingar. Så här talas det om domen, och då vet vi att vid domen då har det först skett en uppståndelse. Änglarna förvaras till domen. Varför behövs det en dom? Jo, därför att den oändlige skaparen har delegerat makt till sina skapade varelser. Och änglar har fått makt att utföra vissa uppdrag och representera den evige. De har fått makt över olika områden i universum och på jorden. Och de kommer att dömas på så sätt att om den evige har delegerat ett uppdrag, så kommer den här personen som har fått ett uppdrag att få göra räkenskap hur den har uppfyllt sitt uppdrag. Och det görs vid domens dag. På så sätt så behåller den evige sin allsmakt. Han delegerar makt, men han kommer att se till att döma de som har fått makt. Och det är samma sak med dig och mig. Vi måste en dag göra räkenskap med allt. Vi har fått massor med makt, du och jag. Vi har fått makt att välja. 1000 gånger om dagen väljer vi. Om vi ska gå åt höger eller vänster. Om vi ska dricka varmt eller kallt. Om vi ska säga en sak eller en annan. Vi väljer hela tiden. Och vi har fått makt över många områden i våra egna liv och runt omkring oss. Hur har vi använt den här makten? Hur har vi brukat det ansvar som skaparen har gett oss? Det kommer vi att göra räkenskap på domens dag. Allting kommer han att ta och gå igenom med oss. Och så får vi ett domslut utifrån det. Och det finns två typer av domslut. Ena domslutet har att göra med vår eviga frälsning, om vi ska få leva i evighet eller gå förlorade. Och det andra delen av domslutet, det är för dem som har blivit dömda till evigt liv, kommer också att bli belönade utifrån troheten att ha använt sin makt på rätt sätt i Guds tjänst och gett och uppfyllt Guds plan med sitt liv. Hur trogna har vi varit, det kommer Gud att ge oss mer eller mindre lön för på domens dag. Och nu ser vi att änglar är förvarade till domen. De kommer att dömas av Gud, men som Paulus säger, genom människor. Och det har också naturligtvis att göra med människosonen, med Yeshua själv. För han är den högsta människan. I Judas står det också i vers 6. Så också därom att de änglar som inte behöll sin förstehöghet, utan övergav sin boning, har av honom med eviga bojor blivit förvarade i mörker till den stora dagens dom. Ordet eviga är inte riktigt samma på hebreiska som på grekiska. Det grekiska tänkandet säger att eviga är utan slut. Det tar aldrig, aldrig, aldrig någonsin slut. I den hebreiska tänkandet betyder evig inte så, utan det är alltså en begränsad, väldigt lång tidsperiod. Det kan också betyda omöjligt att förändra. Bara Gud kan förändra det. Vi ska inte gå in i alla detaljer här. Det vi har lärt oss av det här är att människan, speciellt då i människosonen, i Yeshua, har fått och kommer att få makt att döma både världen eller universum, kanske olika områden i universum, vad vet jag, och döma änglar. Och då säger Paulus, den positionen har ni. Det är vad ni egentligen är och vad ni är på väg. Nu ska ni klara av en sån här liten trivial sak som ni tycker är jättesvår, alltså svår, som ni inte klarar av i samhället. Det ska ni kunna klara av. Och så fortsätter han och säger i vers 4 då. Och likväl när ni nu har före, det är lite svår svenska här, jag ska ta det på folkbibeln. Men när ni har sådana tvister, något mål som gäller sådana ting, sätter ni till domare just de som är ringa aktade i församlingen. Svenska folkbibeln säger, domare som församlingen inte har förtroende för. Det är alltså utomstående människor. Man kanske gick till domstolen, man kanske gick till någon typ av myndighetsperson, eller kanske någon som i samhället var aktad, men som kanske inte allt levde rätt moraliskt. Och då säger Paulus, hur kan ni gå till en sån människa? Som inte är respekterad i församlingen. Med andra ord, församlingen respekterar inte hans andlighet. Er till blygd säger jag detta. Det här säger jag för att få er att skämmas. Är det så omöjligt att bland er finna någon vis man som kan bli skiljedomare mellan sina bröder? Kom ihåg när det var problem i öknen. När Israel hade tagit ur Egypten, då gick de till Moshe Rabbeinu och han satt och dömde dem från morgonen ända till kvällen. De hade alltså frågor. De visste inte hur de skulle handla i vissa saker. Och då utfärdade han domslut. Det här är rätt och det här är fel. Och är man förälder så dömer man flera gånger om dagen när det gäller sina barn. Storebror tar en leksak från lillebror. Ja, då kommer pappa eller mamma in och dömer. Och ser till att det skapas ordning. Att inte någon utnyttjar den andra på orättfärdigt sätt. Man dömer i sin familj. Vi är satta som domare allesammans. Och vi dömer på olika områden. Och i det här fallet då, så finns det möjlighet att döma i församlingen. Och Paulus säger att det ska finnas visa män som har erfarenhet, som förstår och som ni kan ha förtroende för i församlingen. Som kan lösa den här konflikten mellan två bröder. Det måste ju finnas bland er någon som kan klara av det här. Varför går ni ut ur församlingen till otrogna? Måste istället den ena brodern gå till rätta med den andra, och det inför otrogna? Vers 7. Överhuvud är det, jag ska ta folkbibeln för det lite knasig svenska här. På det hela taget är redan det att ni processar med varandra ett nederlag för er. 1917 säger, överhuvud är det redan en brist hos er att ni går till rätta med varandra. Varför lider ni icke hellre orätt? Det här är en intressant tanke. Varför lider ni inte hellre en oförrätt? Varför låter ni inte hellre andra roffa åt sig? Varför låter ni inte hellre andra göra er skada, står det 1917. Det här är en konfliktidé mellan rättfärdighet och barmhärtighet, kan man väl säga. Det rättfärdiga är ju att den som har gjort fel ska få dömas. Och kom ihåg det, dom favoriserar ingen. En rätt dom favoriserar ingen. En rätt dom lägger saker och ting till rätta som har gått fel. Om någon har tagit någonting från en annan, då behövs en dom. Och domen gör att saken blir tillbaka given till den som den har tagits ifrån. Alltså saker kommer till sin rätta plats igen. Domen kan inte ge någon någonting, ge någon en förmån och den andra blir av med sin fördel. Utan då en rätt dom ska sätta rätt saker på rätt plats. Och i det här fallet då, det som vore rättfärdigt är att man ska se till att Jocke tog 100 kronor från Pelle. Och Pelle, han blir arg och han går till domstolen. Han går utanför församlingen och säger: Jocke har tagit 100 kronor från mig. Och Jocke säger: det har inte alls. Det var ett jobb som jag gjorde som du inte betalade. Så jag har rätt till de här 100 kronorna. Nej, och så strider de då. Och då säger Paulus: Pelle, låt Jocke få de där 100 kronorna. Frågan är, vad är det som är rätt? Låt oss säga att det är rätt att Pelle ska få tillbaka sina 100 kronor. Men då säger Paulus: ni kan faktiskt gå ett steg längre. Och han, det här är alltså Messias undervisning. Samma sak som Messias säger. Om någon vill stjäla från dig en sak, så ge honom en sak till. Det här är ju inte rättfärdigt. Det här är inget rättfärdigt tänkande, utan det är att gå utöver rättfärdigheten och visa barmhärtighet och uppoffra sig i kärlek för en annans behov. Och det är precis samma väg som Messias gick för oss. Han gav sitt liv som han inte behövde ge för att rädda andra som var i livsfara, som var på väg att dö. Han gav sig själv till lösen för andra. Det här är den väg som Paulus presenterade för dem i Korinth. Han sa: jag vill inte veta av någonting en messias som upphängd på trä. Det är honom jag har predikat, och jag håller fast vid den undervisningen, och då kommer den igen, och vi ser att den kommer igen hela tiden i första Korinthbrevet. För det är lösningen för en kötslig människa. En kötslig människa söker sitt eget och söker sina egna rättigheter. Pelle, han säger: jag har rätt till de här 100 kronorna. Jocke säger: jag har rätt till de här 100 kronorna. Var och en söker sina egna begär, söker sitt eget. Och Paulus säger: det här är en kötslig väg. Det här är inte messiasvägen. Ni kan väl faktiskt lära er att gå längre än vad ni upplever är rättfärdigt. Ni kan faktiskt gå kärlekens och barmhärtighetens väg och låta den andra trampa på er. Så gjorde Yeshua, så kan ni också göra. Trots att det kanske inte ni upplever det rättfärdigt, men så kan ni göra i alla fall, i kärlek och i barmhärtighet till den andres behov. Överhuvudtaget så är det en brist hos er att ni går till rätta med varandra. Varför lider ni inte hellre orätt? Låt Jocke få sina 100 kronor. Eller då Pelle, eller kan man säga till Jocke: ge tillbaka de där 100 till Pelle. Tycker du att du har rätt till dem eftersom du jobbar den här extra tiden? Var inte så där sniken. Ge Pelle dem. Visa kärlek. Ja, men det är inte rätt, säger Jocke. Nej, än sen då? Du kan väl gå den vägen ändå. Varför låter ni inte hellre andra göra er skada? Istället gör ni nu själva orätt och skada, och detta mot bröder. Bara just den här attityden att jag ska ha mitt är en barnslig, kötslig, en attityd som inte hör hemma i en församling av avskilda, heliga människor. Vet ni då inte att de orättfärdiga inte ska få Guds rike till arvdel? Låt oss säga nu att det var en orättfärdig handling. Jocke tog de här 100. Det var alltså inte rätt. Han kanske jobbade lite extra, men det är inte värt 100 kronor. Han hade begått en orättfärdig handling. Och då säger Paulus, var försiktig här alltså. Tänk, akta er. Och Pelle kanske han tycker att han ska ha de 100. Men Jocke har ju jobbat, han ska ju ha betalt för sitt jobb. Varför ska du säga att du vill ha de här 100? Det är inte säkert att det är helt rättfärdigt, Pelle, att du ska ha de här 100 tillbaka. Så var försiktiga så ni inte är orättfärdiga. Det är bättre att ni är ödmjuka och inte... För ibland så förstår man inte 100% vad som är absolut rättfärdigt. Se till att ni inte gör något som är orättfärdigt. Ni får inte stjäla från varandra. Vet ni då inte att orättfärdiga, med alla ord, de som stjäl från varandra är orättfärdiga. De ska inte få Guds rike till arvedel. Men om vi stjäl så får vi inte Guds rike till arvedel. Det har med uppståndelsen att göra. Det har med den tillkommande tidsåldern att göra. Man får inte vara med i det eviga livet om man är orättfärdig. Far inte vilse. Ta inte, vad ska vi säga. Bedra inte er själva med, det tycker jag bättre om. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låter sig bruka till synd mot naturen eller de som själva övar sådan synd. Här finns två ord i första Korinthierbrevet 6 som är lite svåröversatta. De översätts på olika sätt. De översatta här, varken de som låter bruka sig till synd mot naturen. Det grekiska ordet betyder de fina. Och tydligen så är det ett uttryck för feminiserad man. Eller de som själva övar sådan synd. Här är ett ord som är dubbelt på grekiska. Som inte heller är så lätt att förstå. Och det talar om en som är, det har med man att göra och säng. Och det har traditionellt förståtts som två typer av homosexuella människor här. En som låter sig utnyttjas utav andra män och en som själva utnyttjar andra sexuellt, man med man. Vi vet ju att i Korinth fanns det mycket lössläppthet i det sexuella. Både mellan män och kvinnor men också mellan samma människor med samma kön. Och där är det alltså inte tillåtet att ha relationer mellan samma kön. Och de som är av olika kön måste ha ett äktenskapsförbund mellan man och kvinna för att kunna ha rätt till att ha intim relation med varandra. Ingen homosexuell eller lesbian får del av det tillkommande gudsriket. Det är vad Paulus lär här och det som Bibeln lär generellt sett. Och de som lär någonting annorlunda, det är deras problem. Bibeln lär inte så. Och jag kommer att stå upp för rättfärdigheten och sanningen i det här. Och det betyder inte att jag ser ner på de människor som har en tendens. Det kan finnas både ärftligt och miljöpåverkat en homosexuell tendens i ens själ. Det måste man acceptera att det finns. Men det betyder inte att man kan acceptera att de människorna begår en syndig handling, att ha vad ska vi kalla sexuella relationer med någon med samma kön. det är synden. Att ha en läggning är inte synd. Lika väl som jag själv har en läggning där jag dras till det motsatta könet. Det ger mig inte rätt att ligga med vem jag tycker om. Och samma sägs det med den homosexuella dragningen. En som har en homosexuell dragning måste tygla den och inte få utlopp för detta på något sätt. För då kallas det för synd. Och den som har en dragning till det andra könet måste veta det, att bara inom ramarna för ett äktenskap som Herren har etablerat mellan man och kvinna får jag på ett rätt sätt bruka den här dragningen, om man ska säga, uttrycka det på det sättet. Och det som är intressant i det här fallet, att det finns hjälp att bli av med en homosexuell dragning. Vi ska titta på det. Varken tjuvar eller giriga, eller drinkare, eller smädare, eller roffare ska få Guds rike till arvedel. Sådana var också somliga bland er. Det fanns alltså före detta homosexuella i församlingen i Korint. Före detta lesbianska i församlingen i Korint. Ni var sådana. Sådana var också somliga bland er. Naturligtvis inte bara homosexuella utan även orättfärdiga alltså de avgudadyrkare, giriga, drinkare, smädare, roffare. Men alla de här synderna som han räknar upp, det var ett sätt att leva i Korint. Och i församlingen fanns det alltså före detta sådana. Men ni har låtit två er rena. Homosexualism som uttrycks skapar orenhet. Sexuella begäret utanför äktenskapet mellan man och kvinna är orenhet. Och man kan tvätta sig ren. Man kan bli av med orenheten. Det är alltså en andlig orenhet det talas om. Andlig och moralisk orenhet. Och så här, Paulus säger att ni har låtit tvätta er rena. Ni har blivit avskilda, helgade, som vi här ser vi det ordet igen. Ni har blivit avskilda, ni har blivit överlåtna, helgade. Ni har blivit rättfärdiggjorda. Det här är otroligt starkt. Att bli rättfärdiggjord är att man blir oskyldig förklarad. Genom omvändelse, genom förlåtelsen och genom att man tar till sig det Yeshua gjorde för en, så blir man inför högsta domstolen i himlen rättfärdiggjord. Man blir oskyldig förklarad som om man inte hade begått de här synderna. Hur kommer det sig? Jo, därför att Yeshua han tog straffet. Han tog dödsstraffet för mina orättfärdiga handlingar. Och eftersom han tog straffet och jag tar åt mig det, så räknar Gud som att jag inte har syndat. Och Yeshua har tagit mitt straff. Jag prisar den evige i himlen och tackar och prisar Yeshua för att han gjorde detta för oss. Ni har blivit rättfärdiggjorda i Herrens Yeshua Messias namn. Och i vår Guds ande. Guds ande betyder Guds närvaro. Guds omedelbara närvaro i våra liv. Gör att man kan bli ren från dessa synder. Man kan bli avskild och men bli rättfärdiggjord. Och så kommer då ett uttryck som tydligen används i Korint. Allt är mig lovligt. Det är sån här frihetsslogan. Allt är tillåtet. Allt. Vi är fria, vi får göra vad vi vill. Ja, det får ni, men det är inte nyttigt allting. Allt är mig lovligt, ja, men jag bör inte låta något få makt över mig. Synden binder människan och gör henne till slav. Maten, det här verkar också vara ett uttryck som finns då. Maten är för buken och buken för maten. Tydligen så hade man ett sånt uttryck där i Korint. Med andra ord, gör vad du känner för. Jag tror det var, jag läste din bok här, att så ska man förstå det uttrycket som de använde i Korint. Gör vad du känner. Do what you feel. Maten är för buken och buken för maten. Om du tycker om det så ät det. Och då säger Paulus, ja, men båda deras ska, både det ena och det andra ska Gud göra till intet. Han ska förstöra både maten och magen. Det har ju att göra med uppståndelsen då när man får nya kroppar. Däremot är kroppen inte för otukt utan för Herren och Herren för kroppen. Kroppen är inte för otukt. Vi är inte skapade för att ha sexuella relationer utanför ramen för äktenskapet mellan man och kvinna. Ingen människa är skapad för otukt. Vi har en dragning, men det ger oss inte rätt att använda den hur som helst. Om jag är hungrig så har jag inte rätt att stjäla från min granne som har mat och jag har inte mat. Om jag har ett sexuellt begär så betyder det inte att jag får använda det som jag har lust. Och det räcker inte med att den andra går med på och tycker att det är bra att man har ett förhållande. För det är Gud som har bestämt hur man ska ha ett förhållande när det gäller sex. Han har sagt att det ska finnas ett äktenskapsförbund och det finns många exempel på det i skriften. Jag ska inte gå in på det här. All sex utanför äktenskapsförbundets ram mellan man och kvinna är otukt i olika nivåer. Kroppen är inte för otukt utan för Herren. Och här talas det om Yeshua. Han benämns som ordet Herren, som är ordet Adon på hebreiska. Och Herren för kroppen. Det här är också intressant. Herren är för kroppen. Så här finns en koppling mellan Yeshua och min kropp. Min fysiska kropp. Och Gud som uppväckte Herren ska också genom sin kraft uppväcka oss. Det här är också en intressant text. Gud, Fadern i himmelen, den evige, den oändlige, den som bor i ett ljus som ingen kan komma till och ingen kan se. Den oändlige har uppväckt Herren Yeshua från döden. Yeshua är inte den som väckte upp sig själv ifrån döden. Det var Gud i himlen som uppväckte honom från döden. Om inte Gud i himlen hade gjort någonting så hade han stannat i döden. Han hade aldrig kommit ut därifrån. Hans kropp hade blivit uppäten av maskar. Och hans ande hade varit i fängelse i evighet. Det var Gud som väckte upp Yeshua från döden. Och eftersom Gud väckte upp Yeshua från döden så ska han också genom sin kraft uppväcka oss, står det skrivet. Yeshua är vår förelöpare, vårt exempel. Han är den andra Adam, han är den sista människan, han är huvudet för den nya människosläktet. Vet ni inte att era kroppar är Messias lemmar? Här är också en intressant tanke som kommer in. Ska jag nu ta Messias lemmar och göra dem till en skökas lemmar, en prostituerads lemmar? Bort det? Absolut inte. Min kropp är skapad för att tjäna Gud. Min kropp är skapad för Messias, säger Paulus här, för Herren och Herren för kroppen. Och jag ska alltså använda min kropp på rätt sätt. Och här kommer in i vi kan gå in i många olika områden. Om vi tittar på att kroppen är till för att tjäna Gud. Och i det här fallet när man har fått del av Guds ande, Messias uppståndelsekraft, så är kroppen, min kropp, är en del av Messias kropp. Genom anden så finns det en koppling här. Och anden bor i min kropp. Och det finns en andlig kropp. Andens kropp ser ut likadant som min kropp. Har ögon, har öron, har näsa, har mun, har känsel. Paulus säger att jag är frånvarande i kroppen men närvarande i anden. Och så säger han, jag blev uppryckt till tredje himlen. Om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Och jag fick se och höra saker. Så i sin ande kan man se och höra. Det finns en samma typ av sinnen i anden som i kroppen, den fysiska kroppen. Och det här, alltså, människan är flerdimensionell. Messias kropp är i oss och vi är i honom. Och vi är, våra kroppar är hans lemmar. När jag blev avskild, att mekodeshet li, du blir avskild för mig, sa Messias när vi trolovade oss med honom, när vi överlät oss åt honom, speciellt genom dopet. Då är vi inte oss själva, vi tillhör inte oss själva, utan vi tillhör honom, vi ska gifta oss, vi är på väg. Och våra kroppar är avskilda för att överlåtas till honom och leva för Gud och i Messias. Och så säger jag, våra kroppar är Messias lemmar. Ska jag ta Messias lemmar, min kropp som blev överlåten till Messias, ska jag gå in eller låta någon annan komma in i mig och låta min kropp som inte tillhör mig, som tillhör Messias, bli nedsmutsad genom otukt? Nej, naturligtvis inte. Och så tar han från första Mosebok ett citat här. Första Mosebok 2:24. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det står ju skrivet, de två ska bli ett kött. Och det talas om när det gäller äktenskapet. Att Adam och Eva, Adam och Hava skulle bli ett kött i sitt samlag. Om man nu har samlag med någon som är prostituerad, som var väldigt vanligt i Korinth, som vi tittade på i början, så förenar man alltså på något sätt Messias lemmar med en prostituerad. Och det här är ett mycket allvarligt brott. Och en sköka, en prostituerad, enligt hebreiskt tänkande, det är inte bara en sån som har betalt för sin tjänst, så att säga. Eller i ett fall var ju tempelprostitution väldigt vanligt i Korinth. Kom ner från berget varje kväll kvinnor som var i tjänst inför en avgud och gick ner och betjänade folket med sina tjänster. Och jag tror säkert att de tog betalt för det. Men det är ju en typ av professionell prostitution, kan man väl säga. Prostitution i hebreiskt tänkande är inte bara någonting som man tar betalt för. Vi ser att Gud anklagar Israel många gånger för att vara en prostituerad och inte ta betalt. Utan man till och med ger betalt, som han i vissa profeters mun säger han ju att andra tar betalt för den här tjänsten, men ni gav era älskare mer, eller betalade för att få ha intim gemenskap med dem. Och det var ju i andlig bemärkelsen i det avgudadyrkande som profeterna talade om. Men det lär oss också vad prostitution är i Guds tänkande, i det hebreiska tänkandet. Och ordet zona, som betyder prostituerad på hebreiska, det är inte bara en sån som tar betalt för, utan alla som lever i otukt. En otuktig människa är en zona. Och det, alltså en som inte har sex inom ramen för äktenskap mellan man och kvinna, det är en zona, en prostituerad i modern judisk teologi, eller judisk terminologi och även biblisk teologi. Vi kommer ihåg det att Tamar. Ni kommer ihåg att Tamar blev med barn, för hon klädde ju sig som en prostituerad, satt sig på vägen och judar gick förbi och såg henne och gick in till henne. Och då står det att Tamar har begått otukt, hon har prostituerats. Det är samma ord där på hebreiska. Och det var bara en gång som gjorde det, men räknas ändå som en typ av prostitution. Så en prostituerad är alltså en som inte har tyglat sina sexuella begär, utan släpper löst dem och använder dem utanför äktenskapet mellan man och kvinna. Enligt biblisk teologi och terminologi. Och då säger Paulus så här, att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne, för det står skrivet, de två ska bli ett kött. Här finns alltså den här typen av hemlighet. Och har man nu begått det här så finns det en andlig överföring av orenhet. Och det kan till och med vara en ond ande som man får del av när man begår den här typen av prostitution eller otuktssynd. Och då kan man, å ena sidan måste man bekänna den här synden inför människor som är andligt mogna att kunna ta det. Och i många fall behöver man också bli befriad ifrån en oren ande som man har fått när man har begått den här typen av synd. Och det sa ju Paulus tidigare, ni har blivit renade, avskilda och rättfärdiggjorda i Herren Yeshua Messias namn. Här är auktoritet och makt som renar och som klipper av de här andliga banden av negativt orent inflytande som kommer utav en otuktig handling. Och i vår Guds ande, det är med Guds andes makt och kraft som man får det här. Men den som är förenad med Herren, vers 17 då. Den som är förenad med Herren är en ande med honom. Den som håller sig till Herren, han är en ande med honom. 1917 års literal translation, but the one being joined to the Lord is one spirit. One spirit. Ruach achat, på hebreiska blir då. Så här man har översatt det hebreiska på det här sättet. Ruach echad hu imo. En ande är han med honom. Det här är också väldigt intressant. Att man blir en ande. På samma sätt som en man och en kvinna blir ett kött. Och det blir man ju inte. Man blir ju inte ett kött, alltså man är inte en kropp på sig, man är fortfarande två kroppar, men föreningen av dessa två kroppar i den sexuella handlingen innebär att det sker alltså en förening, fysisk förening, och på något sätt någonting djupare, att man blir ett kött enligt Torah. Och i samma, det är alltså en bild på någonting andligt som är högre upp, när man då kommer samman med Messias och förenas med honom, så blir man en ande med honom. Det här är otroligt starkt. Samma ande. En ande med Messias Yeshua. Och det är det som ligger till grund för det han säger tidigare här. Att ni ska döma universum, ni ska döma änglar. För samma tjänst som Messias har i sin uppståndelse position. Den har den som är förenad med Messias. Inte i samma utsträckning. Men i liknande tjänst. Här finns otroliga dimensioner om man tänker på äktenskapet mellan man och kvinna. Om då mannen motsvarar Messias och kvinnan motsvarar oss troende, hans lärjungar. Så finns det väldigt mycket att lära sig utav det här. I relationen mellan Messias och församlingen. Och våran andliga position i honom. Vi har alltså fått en otroligt hög och stor uppgift i honom. Och därför så är det viktigt då att vi sköter oss och inte smutsar ner det här heliga, avskilda, rena som vi har och vi har fått. Och inte går syndens vägar med våra kroppar och behandlar oss själva och andra på ett felaktigt sätt. För då går vi miste om allt det här som vi har. Allt detta ljuvliga som Herren har gett oss i Messias. Fly otukten, säger han. Fly otukten. Det finns två olika synder som nämns i de apostoliska skrifterna, de messianska skrifterna, som man ska fly ifrån. Och det ena är otukten. Och det andra är avgudadyrkan. Fly otukten och fly avgudadyrkan. Det är så vi uppmanas. De messianska skrifterna uppmanar de troende bland hedningarna att fly de här två sakerna. Och fly är inte bara att man inte begår otukt. Fly är ju ett väldigt starkt ord. Det är att man gör som Josef, när han var i Potifars hus, han var ensam Hon var ensam med honom. Hon kom in där han var. Var väldigt lättklädd, kanske genomskinlig. Och han kunde möjligtvis se allting vad hon hade. Och hon inbjöd honom till att begå äktenskapsbrott. Och det står att Josef flydde ifrån henne. Han sprang ut. Och han sprang så fort. Hon tog tag i hans mantel. Och han lämnade manteln och flydde ut. Den attityden är det som Herren vill att vi ska ha när det gäller otukten. Vi ska inte vara nära. Vi ska inte titta. Utan vi ska fly ifrån den. Och det är den attityden som Herren vill att vi ska ha. All annan synd som en människa kan begå är utom kroppen. Men den som bedriver otukt, han syndar på sin egen kropp. Du syndar inte bara mot Herren, mot den evige och mot hans messias. Du syndar också mot din egen kropp. Du smutsar ner din egen kropp rent moraliskt och andligt. Någonting händer i din kropp när du begår otukt. Din kropp blir skadad. Din kropp kan inte göra vad Gud vill att du ska göra. Du behöver bli befriad ifrån det här. Bli renad i Yeshua Messias namn och i Guds ande. Och kan leva så att du kan leva rent med din kropp. Vet ni då inte att er kropp är ett tempel åt den heliga ande? Som bor i er. Och som ni har fått av Gud. Och att ni inte är era egna. Ni är ju köpta. Och betalningen är given. Vad är det för betalning? Det är Yeshuas dyrbara blod. Hans liv. Gud har köpt oss med Yeshuas död. Så förhärliga då Gud i er kropp. Man kan inte koppla bort kroppen ifrån sin gudstjänst. Det är just genom kroppen som vi kan tjäna Gud i den här världen. Det är genom anden som vi tjänar Gud i den himmelska världen. Men genom kroppen tjänar vi Gud i den här världen. Och det finns en skillnad här mellan tempel i kapitel 6 och tempel i kapitel 3 som jag nämnt om tidigare. I kapitel 3 säger Paulus att den som förstör Guds tempel ska Gud förstöra. Och där nämner han templet i förhållande till församlingen som grupp. Som människor, avskilda människor, troende människor i Korint. Det är Guds tempel som församling. Men i det här fallet i kapitel 6 så säger han att er kropp är ett tempel åt den heliga ande. Med andra ord, min individuella kropp är ett tempel. Och då kommer vi in i det som vi har nämnt tidigare också, att tempeltjänsten är väldigt stark i Korinthierbrevet. När du vänder om från synden, överlämnade ditt liv i Guds händer och tog emot Yeshua, erkände honom som Herre, trolovades med honom, blev avskild för att leva för honom och med honom, då tar Guds ande sin boning i din kropp. Du får del av Guds ande och din kropp förvandlas till ett tempel. Templet är den plats där Guds närvaro befinner sig och där han vill uppenbara sig. Nu kan vi lära oss genom templet i Jerusalem mycket av hur Gud vill att våran kropp ska fungera. Vi kan också lära oss att i templet i Jerusalem så var det vissa tider då Guds härlighet var mycket starkare än andra. Guds närvaro visade sig på ett annorlunda sätt än vid andra tillfällen. Guds andes närvaro kan uppenbaras i olika nivåer av styrka. Och det beror på hur gudstjänsten och hur folket beter sig. Hur gudstjänsten är och hur folket beter sig. När det är en hög nivå på överlåtelse, när det är mycket kärlek, mycket glädje, mycket lydnad, så kommer Guds närvaro att vara mycket stark i det templet. Och det är samma sak i våra liv, våra personliga liv. Vill du att Guds närvaro ska vara stark i din kropp, så har det med din tjänstgöring i din kroppstempel att göra. Så förhärliga då Gud i er kropp, säger Paulus. Vår kropp är till för att vara ett tempel där, Gud, där vi kan tjänstgöra inför Gud och där Guds närvaro kan visa sig i oss och genom oss. Finns det några frågor? Vi har en skriven fråga här, ska vi se. Vad kan man göra för att undvika att vissa händelser i livet vill gärna upprepa sig? Till exempel om jag har gjort något på den fjärde dagen så vill den gärna komma tillbaka igen veckan därpå på samma dag med samma händelse. Och det kan vara gott eller ont. Vi vill gärna veta om det är någon bön man kan ta till framför allt för att bryta dessa negativa händelser som gärna vill upprepa sig. Okej.
Okay.
Det här är väldigt, det är en viktig fråga. Och det som vi måste lära oss i första hand, det är att den oändlige våran fader i himlen, han är den som råder. Satan har ingen makt i sig själv. Det är Gud som ger honom makten. All makt som djävulen har, den har han fått av Gud och den har Gud kontroll över. Total kontroll. Våran Gud är allsmäktig. Han är den som regerar i himlen och på jorden, han och ingen annan. Det betyder också då att i våra liv och i våra omständigheter så är det han som regerar. Och om saker och ting händer i våra liv så är det för att han tillåter det. Det betyder inte att allting som händer är bra eller positivt, utan det har ett syfte som kan leda till någonting gott beroende på hur vi reagerar gentemot det som händer oss. Om nu den evige våran pappa som är god tillåter att en sak upprepas flera gånger, kanske samma veckodag, så är det en lektion som han ger oss. Och tydligen så vill han att vi ska lära oss den när han låter den upprepas. Och då är det, han väntar alltså på våran respons, för vi klarade inte provet förra veckan. Eller så kanske vi klarade det men det var ett delprov och vi behöver göra färdigt. Den evige låter alltså dessa saker ske oss för att vi ska göra någonting. Han vill ha ett resultat. Han vill ha ett svar från vår sida som stämmer överens med hans vilja. Och därför så använder han sig av det här. Och det kan vara onda saker. Ondskan står i Guds tjänst. Vi ser det i Jobs liv att han tillät Satan att plåga Job för han ville ha fram ett resultat i Jobs liv. Och resultatet ser vi i slutet av boken. Job blir väldigt välsignad, han blir upprättad, han får en mycket djup personlig relation till Gud som han inte hade tidigare. Så resultatet av det lidande som Gud tillät och den prövning och den tid som han lät Satan arbeta med honom, det var någonting positivt. Och därför så kan Gud tillåta till och med Satan själv att slå oss, som i fall med Paulus. Så att en Satans ängel slår mig i ansiktet. Och jag har bett Gud att han ska ta bort den. Men Gud har sagt nej. Min nåd är nog, det räcker det du har. Med andra ord, Satan är där, han tjänar mig. Och det som jag tillåter honom att göra med dig, det är bra. Och det kommer att leda till något positivt trots att det är mycket smärtsamt och mycket svårt. Och det som är viktigt i ditt fall, det är hur du reagerar gentemot den attacken du får här. Och det är det som Gud vill få fram. Han vill ha fram, han vill ha ett resultat från din sida som är i överensstämmelse med hans plan och vilja för ditt liv. Så vi ska inte skylla så mycket på djävulen när det händer saker som är hemska. Utan vi måste gå till våran pappa i himlen och fråga: vad är det du vill att jag ska lära mig med det här? Har jag brister? Vad är det för brister? Var är det som jag måste rätta till saker? Är det här konsekvenser av vad jag har gjort tidigare? Behövs det förlåtelse? Behövs det omvändelse? Vad ska jag göra? Och det är viktigt då att vi söker Gud och lyssnar på Guds ande och flyr synden. Det kan till och med vara, jag är övertygad om att det är så, att vi kan rätta till våra förfäders felsteg och vi får del av, låt oss säga, jag kan få stå i en situation där min farfar stod och han föll i synd. Och det påverkar hans ättlingar i flera generationer. Eller farfars far eller farfars farfar. Låt oss säga farfars farfar gjorde en synd. 1850. Det påverkar hela släkten. Och så kommer det över oss generation efter generation. Hans synd, han gjorde inte upp med den. Och det vet vi inte. Men det var alltså ett felsteg som ger generations påverkan. Kommande generationer kan rätta till det felsteg som gjordes, göra tikkun som det heter. Det var på så sätt som Yeshua kunde bära Adams synd och alla människors efter Adams synd i sin kropp. Han gjorde tikkun, han lade till rätta det som hade gått fel. Vi kan komma i situationer som verkar väldigt svåra och väldigt orättvisa kan man säga. Och det kan bero på våra förfäders felsteg. Och det är inte en dom, utan det är en möjlighet som Herren ger oss att lägga till rätta och inte göra om det som de gjorde. Och om Herren ger oss kraft och vi är öppna för Guds nåd och tar emot Guds nåd, så och vinner seger i de här lektionerna och i de här attackerna som vi får, så bryts det som våra förfäder har fört in i släkten. Och jag är övertygad om att det kan brytas inte bara i våra och våra barns liv, utan i våra syskons liv och våra kusiners liv och sysslingars liv när vi vinner seger i det här området. Det är liksom en motsatt verkan i de andliga rötter som alla har i den andliga världen. Och det här är inga småsaker, det finns många olika effekter och orsaker, så att det inte alltid personliga synder, det kan vara släktsynder, det kan vara släktförbannelser som ligger bakåt i tiden och så vidare, som Herren låter oss bearbetas av för att vi ska vinna seger och knäcka detta och bli till välsignelse för hela släkten. Jag vet inte om jag svarar på din fråga här, men låt oss se det som lektioner och som tester istället för attacker. Och tacka den eviga att han ger oss förtroendet att få bli utsatta för de här svåra prövotiderna. För han låter oss aldrig bli prövade över vår förmåga. Det innebär att har vi en väldigt svår prövning, så är det för att han har väldigt stort förtroende för oss. Och räkna med att vi ska vinna seger. Ja, han vet ju allting i början, men han liksom går ner på våra nivå. Det är därför jag talar på det sättet. Någon annan fråga?
Ja, det kom en... Det är för att jag pratade med en änka några veckor sedan. När jag liksom var tidigare gåvan. Vi hade haft begravning för hennes man för något år sedan. Så säger hon, hon är inte bekännande troende. Om ni förstår vad jag menar när jag säger bekännande troende.
Mm.
Det är alltid svårt att veta om en människa är troende eller inte. Men en människa kan vara troende, men bekänner inte att den är troende. I alla fall så sa hon det här. Det är orättvist, sa hon. Upprepar den här flera gånger. Och jag svarade inte på det. Jag kunde inte svara på det. Jag kan inte svara att ja, visst, det är orättvist. Det är mycket som är orättvist. Vad hon menade det var att hennes man då gick bort i en cancersjukdom när han inte var mer än 60-65 år eller någonting sånt där. Och jag har funderat på det. Jag går in i den resonemanget som du för nu. Men det hade inte varit speciellt bra för den här kvinnan, för då hade hennes sår blivit ännu svårare.
Mm.
Därför att frågan är om inte jag hade då strött salt i såren istället, för hon hade då, hennes saknad av sin man var väldigt stark naturligtvis. Vad jag menar är att man kanske måste vara väldigt försiktig, att man kan dra den slutsatsen att det är ifrån, för jag hade de tankarna också, nämligen är det ifrån tidigare generationers, så att säga, ouppklarade saker som kan påverka det här. Men skulle hon ha förstått det? Det var det som jag funderade över.
Nej, det är inte säkert. Det är inte säkert att alla förstår det. Och kunskap är ju ibland, kunskap är ju som en eld. Kommer det i felaktig händer så kan det ju användas på tok och skada mer än hjälpa. Så att
det är viktigt kanske att man kan föra fram det i så fall på ett vist och ett mjukt och fint sätt i så fall.
Ja. Sen finns det ju så många olika anledningar till att det händer saker, så att det är ju inte bara en. Det här var en sak som jag tog upp.
Men det kan ju vara bra för oss som är troende, alltså bekännande troende, att vi är medvetna om det här, att vi kan bryta de här negativa sakerna som kommer upp.
Mm.
Genom att vi får veta att det kan vara på det sättet.
Mm.
Så tror jag att det är viktigt att vi kan framhålla det, att det kan finnas en lösning genom att vi tittar på vad är det som har vågat göra det, man säger så. Det är viktigt att man vågar göra så, tänka igenom saker och ting. Ja, vad våra förfäder har gjort.
Sen finns det en annan aspekt också på det här, att våra förfäder kommer ju att stå inför domens dag idag. De kommer ge räkenskap för sina liv. Och deras liv har ju påverkat deras barns och barnbarns liv. Adam är ju inte skyldig bara för sin egen synd, utan han har ju dratt ner hela människosläktet i sin synd. Det innebär då att man, om vi vänder på det här också, så kan vi kan väl signa, och vi kan se till att våra förfäder får en mer föredömlig dom på domens dag genom att vi rättar till det som de gjorde fel. Om de har begått vissa felsteg och synder och vi vinner seger där de föll, så blir det våra meriter, om man nu kan tala på det sättet, de till godo på domens dag, för det är ju deras barn och barnbarn. Så vi kan hedra våra förfäder och till och med nu ändra domslutet på domens dag beroende på vad vi gör. Förstår ni tankarna bakom här? Det här är kanske lite djupare saker. Jag menar, om låt säga här. Ja, vi har en farfars far som nu är död. och han trodde på Gud och han kommer att bli frälst vid domens dag. Han kommer att uppväckas, men han levde inte, det här är bara ett exempel, han levde inte 100% för Gud, han var lite sådär halvt om halvt, men ändå så blir hans själ frälst. Låt säga att han blir frälst så som genom eld. Hans livsverk är inte så betydelsefullt på domens dag. Men han fick barn. Och barnbarn och barnbarns barn. Och det är ju någonting stort. Han har fött människor in i livet som en uppfyllelse av Guds bud. Och hans barn eller barnbarns barn blir riktigt helöverlåtna människor till Guds tjänst. De barnbarnsbarnen som har gjort stora gärningar för Gud och får stor lön kommer också att välsigna honom på domens dag, för han födde fram sådana barnbarnsbarn som skulle göra så. Så vi kan till och med välsigna och ge lön till våra avlidna förfäder genom att uppfylla Guds bud och göra goda gärningar. Det är väl en positiv tanke.
Om vi ska döma änglar, men det är frågan om vilka änglar det är, om det är de fallna änglarna som vi ska döma.
Ja, det är så jag uppfattar det.
Du uppfattar att det är de fallna änglarna vi ska döma.
Ja.
Vi ska ha den visheten och den kunskapen att vi ska kunna göra det då. Mm.
Det är så jag uppfattar.
Inte några andra.
Nej, de andra behöver inte dömas. Ja, domen är ju både för rättfärdiga och orättfärdiga för sig. Men vi kan ju, låt oss säga så här. Vi kan bli till dom för änglar. Vi vänder lite på det. Inte bara att man ska döma änglarna. Man bedömer deras handling och utifrån Guds ande talar om vad som är rätt och vad som är fel. Och de har handlat fel till exempel. Som Enoch gjorde, man kan läsa det i Enochs bok. Utan man kan tänka sig att vi vänder på det. Att änglarna stod i en hög situation där de inte hade, de hade ingen synd, inte, de hade ingen kunskapens träd på gott och ont, utan när de syndade så vi har ju i oss en stark dragning till synden, och det hade ju inte Adam innan han syndade. Begäret efter ondskan och synden finns i oss mycket starkare. Den aktiverades ju när Adam tog det förbjudna frukten. Men vi har det från födseln. Yetzer hara, som det heter på hebreiska. En dragning till synden. Änglarna har ju inte det. Och om vi då, som har en dragning till synden, har sökt rättfärdigheten och sökt förlåtelsen och fått nåd ifrån Gud, vi blir ju en dom till änglarna, för änglarna som inte har någon ond dragning och ändå övergav sin höga position och gick in i synden. Så de kan ju inte säga att de blev frestade eller sådär, utan vi är ju ett exempel på hur syndare kan få omvända sig från sin synd. Och det blir ju en dom för de änglarna som har lämnat sin renhetsposition utan att ha en ond dragning i onda begär i sitt inre. Till exempel, Gud kommer ju använda oss som exempel gentemot de här änglarna. Ja, jag tror vi stannar där. Tack för er uppmärksamhet. Nästa vecka går vi in i kapitel 7 med Herrens hjälp. Jag önskar er en god vecka. Shavua tov.
You can shavua tov.